I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, men då kör vi.
Ja, vem börjar?
Men, det kan vara du då.
Ja.
Som initiativtagare.
Ja. Hej och välkomna till podcasten 3x20, en podcast om mer än bara hockey. Mitt namn är Andreas Hadlöf, gammal hockeymålvakt, gammal tränare som nu ska försöka fånga upp alla härliga profiler som han träffat på under sin karriär inom hockeyn.
Och med, ja. Och med tråden har vi mig, jag är Jonasson, långt ifrån elitspelare, 3 landskamper, alla inställda, men passionerad hockeyfan. Brokig karriär som tog slut alldeles för tidigt. Höga ambitioner, låg teknisk kompetens. Så därför sitter jag med som jävels advokat, fan och allmänt intresserad. Men du, Andreas. Våra lyssnare måste ju inte få lära känna dig.
Ja.
Vem är Andreas Hanel?
Född och uppvuxen i Kiruna. Spelat hockey hela mitt liv. Började på gatan med att spela hockey på snö med boll.
Tog mig sen.
Det är på snö. Nej då, vi spelar med klubba, boll och skor. Sen inledde jag på Matti Järvi ishall, som har fostrat många stora hockeytalanger genom åren. Börje Salming, Pekka Lindmark med flera. Fortsatte sen från Kiruna till Stockholm, spelade för Djurgården ett par år, fick känna på storstan lite. Drog vidare ännu längre söderut, hamnade i Malmö, hade 7 härliga säsonger där. För att sen få möjligheten att komma tillbaka till Norrland och vara med i Skellefteås resa från Hockeyallsvenskan upp till topp.
Men vi måste backa bandet lite grann. Kiruna, Matti Järvi ishall, Pekka Lindmark, Salming. Var det uppenbart val att det skulle vara hockey för inne?
Ja, bodde man i Kiruna på den tiden så fanns det nog inte så mycket annat. Det fanns inte telefoner, fanns inte datorer, det fanns snö. Alternativet var att vara ute, och de som var ute de spelade hockey eller åkte skidor då. Men i mitt fall var det hockey. Jag hade många äldre killar på gatan som spelade hockey och tränade hockey. Så att, eftersom jag var yngst på gatan så ställde de mig i mål. Så det var väl så jag blev målvakt också.
Ja, för det var min nästa fråga. Alltså målvakt kanske är en viss typ av profil och person att ställa sig i den kassen. Och jag har också sprungit på med en målvakt i målen. De har inte varit lite särregna.
Ja.
Så var det på grund av att det var minst som det blev en lik karriär som målvakt?
Ja, det var nog det. Jag var yngst på gatan. Mm. Och det var inte så kul att stå i mål med stenhård iskall boll. Inte så mycket skydd. Så att jag fick hoppa in där och sen funkade det väl bra, så jag blev kvar. Och sen fortsatte det så när jag bestämde mig för att börja spela riktig ishockey. Jag gjorde i och för sig ett försök att börja spela riktig ishockey när jag var, vad kan det vara, 4-5 kanske. Men då fick jag sluta den gången för att jag var lite för rädd för sargen. Så jag fick gå tillbaka till gatan och jobba upp lite självförtroende. Sen kom jag tillbaka när jag var 7-8. Ja, nu kommer jag inte ihåg det själv. Men mina föräldrar sa att jag gjorde ett försök när jag var 4 eller 5, tror jag. Men var lite för rädd för sargen, såg farligt ut. Så att jag fick gå tillbaka till gatan och spela lite landhockey. Sen kom jag tillbaka när jag var lite äldre.
Men det är Kiruna, och sen så vad blev det sen?
Ja, precis. Vi hade en fantastisk årgångar i Kiruna mitten på 70-talet, 73, 74, 75. Där var de killarna som var födda 74 spelade pojk-SM. Jag spelade pojk-SM med de som födde 75. Vi spelade J20-SM med Kiruna. Mötte Foppa, Marcus Näslund. Modo hade också en ganska bra årgång den tiden, så att vi hade lite otur. De åkte ut med sitt A-lag, så de fick med Foppa dem i. Det var ju när Foppa vann VM-guld, det var på den nivån, han och Näslund.
Kan det klassas lite grann som lagdoping?
Ja, lite grann var det. Vi hade haft en ganska bra chans att vinna hela det SM-et, där junior-SM-et, om inte de hade kommit med. Men då hade de ett sjukt bra lag. Det var nog säkert 10 killar som blev en proffs från deras gäng. Men det var många från vårt lag som också blev, i alla fall SHL-spelare. Inte så många proffs, men säkert 10 killar som har spelat SHL.
Vem hade du med dig då?
Ja, mest kända. Johan Thomberg, känner väl kanske folk igen. Spelade med oss då. Jan-Axel Allavara. Jonas Andersson Junka. Några killar som har spelat. Fredrik Kräckola spelar i Skellefteå. Dennis Eidholm spelar i Linköping. Ett gäng som spelar Allsvenskan också. Så att, väldigt roligt. Vi gick långt med vårt A-lag i Kiruna också. Vi var nästan bara Kiruna-killar. Och två killar från Ryssland som spelar. Men annars var vi bara födda killar från Kiruna.
Det är helt fantastiskt.
Ja. Så var en härlig resa. Vi var med och var på väg. Spelade den gamla kvalserien efter jul. Och fick spela på Globen med Kiruna. Mötte AIK. Spelade i Frölunda. Skandinavien med Kiruna med.
Ja, men tittar man på hur hockeyn ser ut idag på ungdomsnivå, så är det ju extremt sällsynt att man kan sätta ett helt lag på banan med lokala.
Ja, nej, men det hade ju inte hänt idag. Hade vi varit så pass bra, så hade vi säkert spelat på något hockeygymnasium. Då fanns det bara hockeygymnasium i Övik. Och eftersom vi var så pass bra, vi var lika bra som Modo, så stannade folk hemma och spelade Kiruna.
Men det, vad var det som ledde till att han hamnade i Djurgården?
Ja, det var, jag hade väl faktiskt, det är väl preskriberat nu, men jag hade bud från Modo också, var träffa dem och Leif Bork och Djurgården. Men någonstans, Djurgården var väl den ledande klubben på den tiden. Var det enda laget som hade en fast målvaktstränare, Thomas Magnusson. Och det var väl, få chansen att spela i Globen och komma från Kiruna, det var jäkligt häftigt. Så att det blev Djurgården, fick ett bra intryck av klubben, även om Modo också gjorde ett bra intryck. Men det kändes som en större utmaning, ett större steg att flytta från Kiruna till Stockholm än att flytta till Övik, som var lite samma. Så att det var väl mycket det. Ett riktigt äventyr sådär. Flyttat till Stockholm. Ja, precis. Det var två säsonger i Djurgården. Andra året kom ju Tommy Söderström tillbaka. Då fick jag inte spela speciellt mycket. Fick vara i båset SM-finalen där. När Gregor Artursson sköt. Avgjorde mellan benen. Femte avgörande i sadden. Sen var det Malmö. Jag hade ju Niklas Wikegård och Stefan Lilleslund som tränare i Djurgården. Och de flyttade till Malmö. Och jag följde med dem helt enkelt. De tyckte väl att jag hade gjort ett bra bänkvärmarjobb helt enkelt. tänkte vi ta med en bra bänkvärmare till Malmö. Nej, så att också häftigt. Malmö hade ju ett rykte om så var en speciell klubb med en speciell mentalitet. Så det var ju också häftigt att få flytta ner hit. Ja. Så hade ett antal ganska bra år där med Malmö innan det var den här stora skattesmällen. När alla de här kontrakten kom upp. Som påverkade klubben enormt mycket. Och Persie och alla runt omkring. Det blev aldrig någon riktig lugn och ro efter det. Så jag hann ju med några, inte så jättemånga tränare, men väldigt många klubbdirektörer gick det åt.
Ja.
Så det var otroligt stökigt. Det var nog väldigt tufft att verka i klubben på ledningsnivå på den tiden.
Men var det under Malmö-tiden som du gjorde din första A-landskamp?
Ja, precis. Det var då jag fick möjlighet att spela landslaget. Det var de första säsongerna där när vi hade några bra år med Lillis och Wikegård. Vi hade ett bra lag på gång, tyckte vi. Då gick det bra för mig personligen också. Jag fick möjlighet att spela en del landskamper. Var med två VM-turneringar och sådär. Så att,
men just som målvakt, för att stanna där en liten sekund, ja. För att du är ju bra för mig personligen, vi hade ett bra lag på gång. Som målvakt, kan du dra paralleller i din karriär? Vi kommer komma till Skellefteå om en liten stund.
Ja.
Kan du dra paralleller på laget givetvis, och just i rollen som målvakt? Hur pass beroende i sin egen utveckling är man av kollektivet runt omkring en? Ja, men tittar man på en forward eller en back i ett sämre lag, så kan de fortfarande stå ut väldigt mycket individuellt. Det kan målvakt också göra, men en långsiktig hög nivå av målvaktsspel, hur beroende är du av kollektiv framför dig?
Framförallt att man har ett lag som spelar ihop. Man är ju rätt sårbar som målvakt om man inte har hyfsat bra backning. Även om du är fantastiskt duktig, så är du ingen målvakt som helt själv klarar av att stå ut. Du behöver ju hjälp av ett bra försvarsspel. Och där är det nog mycket, även om du kanske spelar ett sämre lag, men har de ett väldigt väl organiserat försvarsspel, så har du en bra möjlighet att göra en bra bra insats som målvakt. Jag tror mycket det handlar om. Du kan ju spela ett jättebra lag, men som kanske inte lägger så mycket fokus på att vara organiserade försvarsspelare. Det är ju en ganska stor skillnad idag mot hur det var förr. Förr var det ju inte folk... Det kanske var två per lag som täckte skott. Och så var det 10 man som flyttade på sig som inte ville få pucken på sig, utan det var målvaktens jobb att ta pucken. Så det har ju skett en enorm utveckling, inte bara på målvakterna, men på överhuvudtaget om man tänker kring lagspel och sådär. Det är en enorm skillnad, framförallt i Sverige har det ju skett jättemycket.
Jag såg det med Malmö ganska många år. Du bor ju i Skåne nu,
ja.
Så någonstans måste du tangera att man får en kärlek till de öppna landskapen.
Ja, men jag var ju en period i livet när man är tidiga 20-30 där. Man skaffar mycket vänner, träffar partners. Man bygger band för resten av livet lite grann. Så där. Vi har väldigt kul med de killarna som spelar. Kanske lite för kul för att vi skulle spela topphockey. Lite fel fokus kanske ibland. Men vi hade jäkligt kul. Och sen träffade jag min blivande fru här nere. Som jag lyckades lura med mig till Skellefteå då.
Ja, och det stoppar med alla det. Ja. Vi gjorde Malmö, ni hade jävligt roligt.
Ja.
Det var lite stökigt på kansliet emellanåt.
Ja.
Varvade lite grann framgång med nedgång.
Ja.
Vad hände sen? Du var i landslaget, du var spelare då var det lite sen.
Ja.
Varför Skellefteå?
Ja, det var väl att min karriär mot slutet, dels hände ju väldigt mycket på målvaktssidan. Man kan ju säga att det var ett teknikskifte som skedde. Jag spelar ju de som är hockeyintresserade, old school målvakt, där man stod väldigt mycket på skridskorna med smala benskydd, benen ihop. Och så kom det killar som Henrik Lundqvist och Martin Gerber som stod väldigt brett, hade väldigt stora skydd, satt mycket på knä, släppte inte in så mycket mål mellan benen. Så att sakta men säkert så var jag på väg att bli utkonkurrerad av den yngre generationen som kom, som hade jobbat med målvaktstränare, hade en helt annan lägsta nivå än vad jag hade. Så att jag kände att jag behövde en ny start. Jag fick bra kontakt med Skellefteå och P.O. Larsson, som jag hade känt lite sen tidigare, som var sportchef där uppe. Tommy Samuelsson var tränare. Även Anders Söderberg och Magnus Wernblom som jag hade spelat med. Lite i landslag och så där. Jag har haft lite kontakt med från yngre år. Hade flyttat upp där och spelat. Men det kändes som en bra chans. De hade något på gång, enormt intresse. Och jag vet inte, en utmaning att göra en resa och få en liten ny start i en lägre division där man kunde jobba lite med sin teknik. Och så.
För det blev ändå ett gäng säsonger i Skellefteå?
Ja, det blev 7 säsonger i Skellefteå. Och det var väl, rent hockeymässigt var det nog den roligaste tiden i mitt liv. Jag bytte stil helt och hållet, började spela mer modernt. Åkte på hockeyskola när jag var 30 år med 15-åringar i Stockholm. Blev utskälld av en kanadensisk målvaktstränare. Vad håller du på med? Du är helt värdelös. Så jag fick verkligen gå ner. Det är, ja.
Men alltså den mentala resan du har gjort där, från att känna att du behöver utkonkurrera i Malmö till viss del,
ja,
och känna att stilen du representerar i din yrkesroll som har varit egentligen större del av ditt liv.
Ja, ja.
Komma på den punkten och sen så tar du medvetna beslutet att gå ner och starta om.
Ja.
För det var ju inte så att nu lägger vi locket på och går ner i divisionerna och så ska jag bara spela ut de här sista åren.
Nej.
Lite pengar. Det fanns ju en hunger.
Ja, absolut.
Men hur tar man sig igenom en sån grej?
Det handlar nog mer om att vara prestigelös, tror jag. Och kunna åka på en sån camp och träna med killar som är 15 år som har en bättre teknik än vad du har, fast du har spelat hela ditt liv och har betalt för att spela hockey.
Ja, på landslagsnivå.
Så att det handlar om att inte ha ett mål i sikte, inte ha någon prestige med att verka dålig. För det var jag var jäkligt dålig många gånger i början. Det tog mig en hel säsong, jag hade matcher där man inte fick ihop det blev krocka. Ryggmärgen krockade med det nya och det blev fel. Men jag hade bestämt mig att jag skulle göra den förändringen. För att det var min enda chans att hålla mig kvar på den nivån och kanske komma upp på landslagsnivå igen. För jag såg att de yngre killarna som kom upp, det fanns en annan dimension där helt enkelt.
Men om du tittar på, vi gjorde Skellefteå och sen så vände du hemåt igen. Hemåt nu, Skåne.
Ja.
Det är långt från Kiruna.
Ja.
Och sen så ganska kort därefter, aktivt avslut, så gick du rakt in i tränarrollen.
Ja.
Var det detta?
Det var väl också en slump. Min tanke var att jobba civilt med något annat. Jag har pluggat lite vid sidan av och haft bild av att jag skulle göra något helt annat än sluta spela hockey, inte hålla på med hockey. Alltid varit allmänt intresserad av alla möjliga grejer, av ganska mycket med beteendevetenskap och jobba med människor och grupper och sådär. Så det hade väl någonstans i bakhuvudet.
Är det en naturlig övergång med tanke på att du har levt i den världen att leva i grupper och på något sätt verka i högpresterande grupper under hela din professionella karriär?
Ja.
Finns det ett gränssnitt där mellan den erfarenheten att lyfta in det i näringslivet?
Ja, men det lite så har jag väl tänkt, absolut. Och sen som målvakt så är man ju inte, man är ju en del av gruppen, men man betraktar ju även gruppen utifrån. Man är ju som någon slags konstig mellanchef, håller på att säga. Men du får mycket cred när det går bra, men går det dåligt får du jäkligt mycket skit.
Där kan vi ha på den första citat, man är som konstig mellanchef.
Ja, men lite så. Du har mycket att säga till om hur det går i matchen, men ja, egentligen inte kanske så mycket. Och går det bra så får du mycket beröm. Går det dåligt så får du väldigt mycket skit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Nej, men det är väl lite samma sak där. Man lär sig. Klarar man inte av att hantera det så slutar du nog. Du mår jävligt dåligt ibland. Ibland sviker du hela laget, hela föreningen. Du får läsa att det är ditt fel, att laget har förlorat. Hade vi haft någon som var bättre så hade vi vunnit. Ja, och så får du gå på stan och så vet du att många har läst det och tycker samma sak. Men så vet man att gör man en bra match så vänder det, så är man tillbaka. Men helt klart, det här med, det är ännu tuffare idag med sociala medier, podcasts och så vidare. Där man dissekeras till höger och vänster och folk kan tycka till och få väldigt stor spridning snabbt. Så det är klart, det krävs kanske ännu mer idag att våga ta den rollen, tror jag.
För tänker jag, menar, det här medielandskapet har ju ändrats enormt från mitten 90-talet, 2000-talet fram till mitten 2000-talet, precis som du säger. Men jag tänker på de unga talanger, både killar och tjejer som är på väg in nu. Att från extremt tidig ålder leva med den externa pressen att hela tiden i alla led i sitt liv, inte bara idrottsmässigt, utan vara högpresterande. Jobbade ni aktivt med sådana frågor, eller diskuterades det, eller pratades det, jobbades det med under er tid?
Jag tror lite grann var det ju, det fanns lite mentala tränare. Djurgården var tidigt ute där också, jobbade med Bosön, med Bosön, de som fanns där ute. Det fanns en kille som hette Johan Plate som var väldigt tidigt ute.
Och jag gick på idrottsgymnasiet när jag skulle söka karriär, och Johan Plate var högt på agendan i psykologi.
Exakt.
Fick läsa idrottspsykologi, det var ju hans bok för läsa, så det där kan jag relatera
till. Ja. Så att han var ju tidigt ute, och där jobbade vi lite grann med det. Och under Malmö-tiden hade vi också lite så grupp. Men det var inte så uttalat som det nu, att det fanns verkligen det här med mental träning. Det fanns avslappningsband man testade att lyssna på någon gång ibland. Men man hittade någon metod där. Alltså någonstans har man väl jobbat med det själv utan att veta om det. Alltså att man har haft en coach. Så. Men det är klart man jobbar med sig själv mentalt, definitivt.
Men det, var du i Malmö under tiden man försökte se på den här konstiga docusåpa i Redhawks?
Ja, absolut. Det har också
har jag. Var du med på den resan?
Ja.
För det där var ju extremt pionjärt.
Ja, det var det.
Hur påverkade det er prestation? För det där hade man ju varken sett eller hört. Nu kommer det ju ofta, men tittar man på NHL så gör man Road to the Winter Classic och man gör massa dokumentation och man lever med lagen. Men de är ju drillade på ett annat sätt, uppväxta med den här media. Men när TV kom och sånt rullade in och skulle följa er en hel säsong, hur påverkade det er?
Det var ju en sits när det var enormt turbulent i Malmö vid den tiden också, överhuvudtaget. Så det var väl lite grann för någon form av... Man såg en bra ekonomisk vinning i det, man kanske inte tänkte igenom det jättemycket. Jag valde väl att tacka nej och fick en del intern kritik för det. Jag ville inte vara med, jag tyckte inte upplägget kändes riktigt seriöst. Det kändes som de ville göra lite narr av oss. Mm. Tittar man på dem som är nu så är det ju en helt annan nivå på de saker man gör idag.
Ja,
så jag tror själva grejen hade nog funkat bra om man hade haft folk som hade haft rätt ingångsvärde. Det kändes lite som man försökte hitta vinklar i lite, göra lite narr av Malmö Red också, vi som var med där lite grann. Var min känsla i alla fall. Men dels hade vi ju tufft med laget, ekonomin, det vart lönesänkningar i samband med det, så det var klart att det var den perfekta stormen, så det slutade väl med att de slutade spela in efter 5-6 avsnitt.
Ja, kanske. Det gjorde inte heller på slut.
Nej, utan det blev för stökigt, det hände för mycket bakom kulisserna, så det gick inte att hålla en bra nivå på det.
Men det får hämta tillbaka detta. Vi var på Skellefteå, vi har stängt Skellefteå-boken. Ja. Den aktiva karriären som elitmålvakt har vi bestämt oss att den är färdig.
Ja.
Du flyttar tillbaka hit och sen så var vi på samtalet om det professionella eller det privata kontra hockeykarriären.
Ja.
Likförbannat så hamnade du i båset till slut.
Ja.
Ganska kort efter den här.
Ja, det blev väldigt snabbt där. Det var väl också, Malmö hade haft ytterligare någon rekonstruktion. Patrik Sylvegård som jag spelade med i Malmö hade blivit klubbdirektör och vd och sportchef och skulle väl sätta ihop ett nytt tränarteam, och Mats som jag också spelar med var kvar från säsongen innan och plockade in Björn Hellqvist där. Och då var det en ledig plats som målvaktstränare.
Mm.
Och jag fick frågan om jag ville hänga på och såg väl en möjlighet. Jag ville ju gärna kunna se SHL-hockey när jag bodde i Skåne.
Mm.
Och tänkte att bästa sättet att fixa det är väl att vara med på resan. För då kan man inte skylla på någon annan om inte har gjort rätt saker och sådär. Och sitta och gnälla. Som man gör när man sitter på läktaren. Att varför gör de inte så? Varför gör de inte se? Så att, det var väl lite så min utgångspunkt var. Att det kändes som att det fanns mycket att göra. Jag hade sett lite Malmö året innan. Tyckte att det fanns ganska mycket att slipa på rent spelmässigt. Jag kände att det var en bra utmaning. Att klicka bra med Björn och Mats.
Mm.
Och Jesper Mattsson också som var med där. Som jag också spelade med. Så att, det kändes som att vi fick ihop ett bra team där. Som kunde göra den resan med Malmö. Malmö är en speciell förening, eller var en speciell förening som hade haft väldigt många tuffa år med alla möjliga varianter av. Fanns ingen röd tråd om man säger så.
Nej, jag menar som ett diehard Red Hawks-fan som började gå på hockey 91-92 som liten grann. Och man vinner SM 92 och 93 och 94, det hände bra. Det blev hela den här grejen, alltså vi mot världen-grejen. Väldigt tidigt, det är något.
Mm.
Sen så tycker jag så utifrån att du har ju följt klubben fram till idag.
Ja.
Och där man har gjort vissa felsatsningar mellanåt. Men att då titta tillbaka på den resa som ni var med och inledde. Om man då tar fanperspektivet så är det en fantastisk resa. Och det grundas lite grann i det fundamentet ni hittade mellan till dig och Mats och Hellqvist och Mats. Att det kom tillbaka till Malmö-rötter på ett annat sätt.
Ja, vi hade ju varit iväg allihopa på olika ställen. Björn hade ju gjort den resan med ett allsvenskt lag i Ängelholm.
Mm.
Jesper hade varit i Färjestad och fått känna på den kulturen där. De hade vunnit guld många år. Jag hade gjort en resa med Skellefteå från allsvenskan hela vägen upp till SM-final och SM-guld och så vidare. Och Mats hade också varit ute och tränat lite utomlands och har ju en stark, vad ska man säga, vinnarskalle inom sig och beredd att gå långt för att vinna hockeymatcher. Så att jag tror vi fick ihop en bra mix där. Och så Patrik då som kände allihopa det. Och kunde hålla ihop det. Och det vi jobbade jättemycket med var ju inställningen, kulturen. Det fanns ingen riktig... Man ansåg sig vara Malmö MIF som vann på 90-talet. Men man hade tappat tråden vad som krävs för att vinna. Att det krävs ju en viss typ av insats. Man måste jobba hårdare än alla andra. Man måste vara noggrannare. Man måste ställa högre krav på varandra som grupp. Det går inte att tycka att det är okej att göra en halvmedioker träning. Man måste kunna vara så ärlig så att man säger det till varandra. Tränarna måste kunna prata med spelarna om det öppet. Utan att folk blir ledsna och ta illa vis och tycker att någon är elak. Utan det handlar bara om att höja kraven helt enkelt.
Jag tänker att det var den resan du själv gjorde från varmetiden. Och kände att du var på väg ut, startade om 30-åring med 15-åringar. Prestigelöshet. Har det påverkat dig, vilket du måste ha gjort på ett annat sätt. Men hur har det tett sig i ditt ledarskap när du sen gick in i din tränarroll? I förhållande till krav på andra målvakter och spelare i prestigelösheten.
Mm. Nej, men just det där att det är inte farligt att ställa krav. Alltså det, man gör det inte för att man vill vara elak eller någonting. Utan det handlar om att man vill den personens bästa. Och det finns ju mycket forskning på det, hur man blir bättre. Det handlar ju om att man måste få en utmaning man inte riktigt klarar av. Eller man måste ställa så höga krav så att man inte riktigt klarar det. Så får man testa och så får man feedback på det, att gör si eller så. Från någon som har gjort den prestationen tidigare, som vet hur man gör för att bli lite bättre. Eller hur man ska göra för att bli bättre. Det är egentligen enda sättet att utvecklas när du har nått en viss platå.
Mm.
Det här med 10 000 timmar funkar upp till en viss nivå. Men gör du samma sak i 10 000 timmar så kommer du bara bli medelmåttig eller hygglig. Ska du bli bäst så måste du höja kraven. Jobba med feedback från experter som kan det bättre. Och hela tiden höja ribban. Det är enda sättet att bli bättre. Och det gäller ju allt. Det gäller ju yrkeslivet, privatlivet också. Det är kanske svårt att applicera. Men principen är densamma ju. Du måste utmana dig själv. Det är enda sättet. Du kan inte göra samma sak varje dag. För då blir du inte bättre. Då blir du bara...
Nej, och det går jag att säga på den privata sektorn eller på yrkeslivet på andra. Det är liksom att göra samma sak varje dag förväntas andra resultat. Ja. Det är ett vedertaget begrepp att det är inte en modell som fungerar.
Nej.
Men när man då gör en kulturförening inom en elitförening som detta. Det är ju ett ganska stort arbete. Sköter ni allt det internt eller... Hade ni folk inifrån, eller utifrån som kom in och tittade på att den här justeringen, det här behöver ni göra och gav era spelplan? Eller skapade ni spelplanen själva baserat på den erfarenhet som ni hade med er från olika klubbarna ni har varit i?
Ja, vi gjorde nog mycket av arbetet själv. Vi hade väl en bild av hur vi ville att laget skulle arbeta, vilket spelsätt de skulle ha. Sen hade vi en tjej som kom in och hjälpte oss med de mentala bitarna lite för spelarna. Hon kunde jobba individuellt med dem för de som behövde lite hjälp och lite, för att det är när man gör den typen av förändring, alla människor reagerar olika på förändring. Då var det bra att ha ett bollplank som kunde pusha dem när de tyckte att det blev för jobbigt och för tufft och de tyckte att kraven blev för höga. Så att den hjälpen hade spelarna och vi hade lite bollning med henne också, men framförallt för de, individuellt för spelarna, för de som behövde då ha hjälp med att hantera den pressen eller kraven som när vi höjde ribban ganska drastiskt på en sommar bara och en höst så var det helt andra krav från hur det var året innan. Så.
Idag i skrivande stund är du inte aktiv.
Nej.
Som tränare.
Nej.
Eller elitmedlem för den som utan jobbar i det privata näringslivet.
Ja.
Längtar du tillbaka?
Ja, så alltså ibland det är klart. Vissa delar saknar man ju en hel del. Det är alltid, vad ska man säga, spela kommer jag aldrig kunna få möjligheten tyvärr, hur mycket jag än vill. Och det var väl, spela är ju roligast, så är det. Tränare också jättekul, men spela är klart roligast. Det är svårt att slå det. Den känslan man vinner som ett lag och man, ja, hela den adrenalinet då. Tränare är ju kul mer för att se folk utvecklas, se gruppen utvecklas. Men det blir ju inte samma tillfredsställelse när man vinner, utan det är mer att, ja, skönt det gick som vi hade planerat, så planerar man för nästa. Det blir aldrig att man helt kan njuta av segern på samma sätt. Det blir inte samma sak, utan du planerar för framtiden på ett annat sätt än när du spelar. Lever du verkligen i nuet. När du är tränare så är du med där, men samtidigt så tänker du på annat och titta vad händer där och hur reagerar de. Och du måste ha en annan koll på allt som händer runt omkring. Du kan inte vara helt bara absorberad i nuet, utan du måste ha fokus på andra grejer också. Men spela när du har det där riktiga flowet, när det verkligen, du känner att du har sånt sjukt flyt. Den känslan är ju svår att slå. Det har jag inte hittat något riktigt än.
Det kommer kanske. Men jag måste passa på att säga en sån här klassisk fråga i ett sånt här samtalsämne. Och det är, om när du tittar tillbaka på din aktiva karriär som elitmålvakt. Finns där någonting under hela din väldigt framgångsrika karriär? Finns det någon individuell händelse i en karriär som lyser fram lite extra kontra mycket annat? Något som, någon händelse, någon vinst, något genombrott som du lyfter lite högre än andra? Som, när du tittar tillbaka på din karriär som man säger, fan, det är där.
Ja. Ja, det var nog framförallt när vi upp i SHL med Skellefteå. De hade ju missat ett antal år. De hade ju verkligen inte vågat planera för någonting, för en seger. Så när vi kom tillbaka, och då var ju ishallen var ju en islada. Mm. Det var ju ingen arena, utan det var ju en klassisk islada. Sunkig, risig. De hade tagit dit något band som stod och spelade på några lastpallar. Och så otroligt mycket folk, och folk var så fantastiskt glada. Och hur mycket det betydde för stan Skellefteå, verkligen för deras identitet. Och se hur, alltså det var verkligen genuin glädje. Ja, det är häftigt. Och just att det inte var så uppstyrt. Det var inte ett stort marknadsteam som hade arrangerat en massa, utan det var verkligen spontant. Det var som en gatufest, mer eller mindre. Och någon hade tagit med ett band och någon höll i någon mikrofon. Och det var ingen organisering direkt, utan det var bara ren glädje som direkt från hjärtat från folk, tror jag. Att de hade längtat så länge att få uppleva en framgång sådär, som verkligen syns i hela landet. Man stan Skellefteå får lyftas fram. De ligger ju lite inklämda mellan Luleå och Umeå som universitetsstäder, som är lite så storebror då. Och så får då ta klivet upp och få synas lite grann och verkligen känna sig stolt över sin stad. Det betyder mycket i sådana mindre orter.
Sen kommer vi förhoppningsvis i förlängningen av den här podden ha ett samtal med någon eller några representanter från just den unika föreningen om allting vill säga väl.
Ja.
Så det ska vi kunna gräva mer i det.
Ja.
Det här var ju bara en försmak.
Yep.
Men det, varför har vi valt att göra det? 3x20, det är ju trots allt du, min gud, här som initiativtagare till detta.
Ja.
På ett möte för ett par månader sedan du har satt oss ner och så sa vi ska inte göra podd. Jo, det är klart vi ska göra det.
Ja.
För det har vi inte gjort.
Nej.
Så började det. Ja. Men sen så började vi prata om vad ska vi prata om. Ja. Och så landade vi i just 3x20. Och varför gör vi detta?
Ja, det är väl lite grann utifrån min egen reflektion om bevakningen av ishockey i Sverige. Man är väldigt duktig på att bevaka de nya stjärnorna. Man följer senaste matchen. Mycket pang, tjoff, tufft hockeykillare på det sättet. Inte så mycket hjärna framställs det ofta som. Men jag vet ju, jag har mött otroligt mycket fantastiska människor på min väg. Både spelare, ledare, folk runt omkring som gör otroliga grejer, och alla är individer och har sin egen historia. Många har fått kämpa väldigt hårt som kanske inte syns utåt och man lyfts inte fram. Nu börjar det bli lite mer, det kommer upp lite grann mer hur tufft det är mentalt för många, både med att sluta och under karriären och med skador och ja, sviter efter karriären. Att man offrar otroligt mycket under en hockeykarriär, men det kommer inte alltid fram kan jag tycka, och man glömmer bort många gamla fantastiska spelare som har gjort otroligt mycket bra grejer och har fantastiska historier att berätta. Men jag tycker inte det kommer fram tillräckligt mycket i rapporteringen som är idag. Jag tycker fotbollen har fler den typen av kanaler. Man är lite mer djupgående. Det är lite mer, vad ska man säga, lite mer analys. Hockeyn är mycket pang och det ska vara slagsmål och det är tufft och bit ihop och kör. Och jag har väl varit likadan själv också. Men ju äldre man blir, desto mer reflekterar man. Så att det är väl därifrån någonstans det kommer för mig. Att jag vill lyfta fram alla de här fantastiska personligheterna. De ska få berätta sin historia utifrån sitt eget perspektiv. Inte få de här rubrikerna kastade i tidningen eller så. Så att, ja.
Ja, det var där när du började dra de tankarna så tangerade det väldigt mycket i mig. I mitt intresse i förhållande till som är fullkomlig hockeynörd. Som konsumerar allting vad statistik och mål och Stanley Cup-utspel och SM-utspel gör. Men jag tycker också att det saknas en dimension i mötet med de här individerna. I förhållande till att lite det vi har försökt göra idag. Det som har fångat mig i det är att höra folks resa. I förhållande till lika mycket som man gör i andra podcastformat. Man pratar om folks vilka nyckelfunktioner har inneburit vissa saker. Och att få möjligheten att bjuda på det i de samtalen vi kommer att ha. Tror jag och hoppas kan vara inspirerande för väldigt många olika människor. Så att i grund och botten så har vi enats om att 3x20 är ju en podcast om mer än bara hockey. Det handlar ju om individerna bakom. Men om vi ska säga slutklämmen. Vad har vi i pipen? Vem kommer våra lyssnare eventuellt få träffa här inom snar framtid?
Ja, vi hoppas att det blir lite profilstarka namn som vi kan få med här, locka med. Självklart vill vi ha lite förslag också, vilka ni skulle vilja höra. Så ska vi se om vi kan lösa det. Men vi börjar ju som gammal målvakt, så kommer det bli lite målvaktstema till att börja med.
Det är
en kille du känner. Ja, men det är ju så. Det är lite så. Målvakterna är kanske alltid de starkaste profilerna, starkaste personligheterna. Nej, skämt åsido. Men vi har väl, tanken är väl att vi inom kort ska försöka få till ett möte med Kristoffer Nilstorp här nere i Malmö.
Som har precis skrivit ett nytt kontrakt.
Ja. Och som har en, han har ju varit med om väldigt höga toppar och djupa dalar och även fått känna på livet på andra sidan, NHL, och kanske lite baksidan av ett NHL-kontrakt också, för att höra, kunna berätta det och hur man hanterar de här höga topparna och djupa dalarna som man har fått uppleva och fått byta klubbar och ja, både varit hyllad och ifrågasatt och hela den biten. Och sen är tanken att vi ska försöka träffa Erik Granqvist också, som är ju en personlighet, kan vi väl säga. Och som, ja.
Ja, och som för övrigt för de som vet vem Erik Granqvist är och kanske har följer honom i olika medier, som precis har gått igenom en transformation utan dess like.
Ja.
Tillsammans med lite VM-hjälter från 94.
Ja.
Så det är intressant att höra vad han har att säga om det.
Ja, men han är ju väldigt spännande. Han är en, vad ska man säga, en free spirit som det heter.
Ja, han kan ju inte anklaga sig vara introvert.
Nej, verkligen inte.
Så det ser jag för mig.
Ja, ja, det blir spännande.
Det vill vi veta. Ja. Sista vi ska nämna, givetvis finns vi i alla, inte alla, men två primära sociala mediekanaler där vi går och kommunicerar med oss. Vi finns på Instagram, där finns vi under 3x20. Vi finns på Facebook under 3x20. Och som Andreas precis sa, vi är ju extremt nyfikna på att höra vad ni har att tycka och tänka om det vi precis har pratat om. Nyfikna på frågeställningar, nyfikna på förslag på personer, människor, ikoner ni skulle vilja eventuellt höra ett samtal med. Och med det sagt så tror jag att vi har slutfört vårt trail. Hur känns detta?
Känns spännande och lite läskigt, måste jag säga. Det, ja.
Det är sitt här liv.
Ja, lite så. Lite handsvett.
Ja, lite grann så.
Det är det som är bra med inte rörliga bilder. Man märks inte hur nervös man är.
Det är ingen som säger att det är rosiga
bilder. Nej, precis.
Det här har varit ett innest. Jag tycker det är fantastiskt roligt att vara igång med detta.
Ja.
Jag har sett fram emot det länge. Och få komma på insidan av hockeyn, som har varit fan väldigt länge. Så jag säger tack för mig.
Tack och bock.
Vi hörs.
Vi hörs.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.